Det här är del 1 av 2 av Petri Historias berättelse om Titanic. Del 2 finns redan nu tillgänglig, exklusivt, i Sveriges Radio Play.
Atlanten, 14 april 1912. Överallt stjärnor, som ett tak över deras huvuden, uppnålade på en filt av svart natt. Ingen måne syns till, men sikten rakt fram i utkikskorgen är ändå god i den klara luften. Den ene av de två männen rister till. Vore det inte för den bitande kylan skulle det vara som att sitta i ett konstverk. Där havet inte skräms upp av det enorma fartygets köl som skär genom vattnet i hög fart, ligger Atlanten spegelblank och kavlugn. Men de två utkikarna låter sig inte lockas av den förföriska skönheten, utan håller blickarna stadigt fästa framåt. Spejar intensivt in i fartvinden, så kall att tårar blir till frysta droppar. De kan inte tappa koncentrationen. De är båtens väktare mot hinder i farleden. Men havet är fritt så långt ögat kan nå. Inga kolossala konturer avtecknas emot stjärnhimlen. Tills de ser det. Precis framför dem. Och snabbt som en katt sträcks en hand ut mot direktlinan till kommandobryggan, där någon lika rask lyfter luren och får underrättelsen. Svaret blir ett kort tack. Och sen kan utkikarna bara hålla andan medan världens största skepp, Titanic, med sina 269 meter girar för isberget som närmar sig med rasande fart.
Det här är berättelsen om Titanic och några av svenskarna ombord. Del 1 av 2. Ut på öppet hav.
Det här är P3 Historia med Cecilia Dyringer.
Det kommer inte som en överraskning att det ligger is på Nordatlanten den här aprilnatten 1912. Och det har inte heller ansetts för ett stort problem. Huvudsaken är att komma fram till slutdestinationen New York i tid. Och då kan man inte slå av på takten. Faktum är att Titanics maskinchef alldeles nyss lät lassa in mer kol i pannorna och öka farten över det spegelblanka havet. Risken att kollidera med ett stort isberg är minimal. Uppe i utkikskorgen sitter ju två par tränade och skickliga ögon som kan varna i tid. Men nu händer alltså det osannolika. Utkikarna sitter på första parkett i sin korg i den förliga masten och ser det 500 000 ton tunga isberget torna upp sig och sen försvinna. Och de pustar ut. Det var nära ögat, men de verkar ha kommit undan med blotta förskräckelsen. Det blev knappt en skälvning på styrbordssida. Som att en jätte rispat med sitt finger längs med skrovet. Sen var det över. Och här uppe i båtens övre avdelningar verkar allt stilla. Atlanten blänker fortfarande lugn i stjärnljuset. Lamporna på fartyget har inte ens blinkat till. Och uppe i första klass rökrum, där några herrar spelar bridge, kan kortspelet fortsätta med några munnar starkt till. Men på kommandobryggan förstod första styrman att något hände. Och längst ner, i det jättelika skeppets förliga pannrum under vattenlinjen, där alarmet ylar och lamporna skriker rött, vet man. Det här har gått allt annat än bra. Den gigant till fartyg som bara för några sekunder sedan skrapade mot ett isbergs vassa kant bär på lite över 2200 personer. Runt 900 av dem är besättningsmedlemmar. Resten passagerare, på väg till USA. En del ska hem. Andra har okänd mark framför sig. Drömmen om ett nytt liv. En bättre tillvaro. Här finns bland annat engelsmän, irländare, libaneser, italienare, kroater, fransmän, finländare och en inte obetydlig del svenskar. I två avsnitt ska vi bekanta oss lite närmare med några av dem. se efter vad det är som gör att de är på väg över det vidsträckta havet och följa med på deras resa. Som för ett plågsamt stort antal människor kommer att sluta här.
370 sjömil sydöst om Newfoundland.
Men allt börjar förstås någon helt annanstans. I det gamla landet. Småländska, östgötska, närkingska och västerbottniska. Här på postgatan i Göteborg hörs en brokig flora av dialekter när migranterna strömmar till från alla väderstreck för att få pappren klara på de stora atlantrederiernas kontor. För på våren 1912 är det många som vill lämna Sverige för att söka en ny löftesrik framtid på andra sidan jorden.
Mellan 1846 och 1920 ungefär så utvandrade 1,2 miljoner människor från Sverige.
Det här är Claes-Göran Wetterholm, fartygshistoriker specialiserad på Titanic.
En hel del kom tillbaka, men det var ju en våldsam avtappning av folk. Och i synnerhet efter missväxtåren på 1860-talet så började emigrationen bli dramatisk. 1912 var lågkonjunktur, så det är inte något stort år för just själva emigrationen. Men det är klart att det var rätt mycket folk som utvandrade, det var det. Och det fanns då generalagenter för alla de stora rederierna. De hade underagenter och de hade folk över hela landet som hade provision på att sälja biljetter. Och sen så kvitterade man ut dem då, företrädesvis i Göteborg.
Bland de hugade resenärerna som löst biljett hos det brittisk-amerikanska rederiet White Star Line, Vita stjärnlinjen på svenska, finns Severin Svensson. En blond 14-åring från Halland. Familjen Svensson vill emigrera till USA, men har bara råd att skicka en i taget på den långa och dyra resan. Det kan krävas flera års sparande för att få ihop pengar till en hel familjs biljetter. Men 1912 har turen alltså kommit till Severin, som i princip anses vara redo att sköta sig själv nu efter att han konfirmerats. Hans pappa och farbror är redan i det nya landet. Så även om han inte kan någon engelska ska det nog ordna sig när han väl är framme. Men något som kanske smärtar är att lämna mamma hemma i Sverige. För hon kommer nämligen inte att följa efter. Hon är svårt cancersjuk. Men hon har skickat med Severin en sista omsorg. I fodret till hans rock har hon sytt in 15 kronor. Som en livlina om något oväntat skulle hända. Och de slantarna kommer Severin att få användning för. De är relativt många. De som likt Severin korsar havet utan någon reskamrat. Men i de lycksökande skara finns också många vänner och släktingar som färdas tillsammans. Äkta par och familjer. Till exempel makarna Selma och Karl Asplund och deras 5 barn.
De var ju ursprungligen från Småland och hade utvandrat och bodde i Worcester i Massachusetts. Och de hade 5 barn. Ett barn var fött i Sverige. Men sen hade de bestämt sig för att återvända till Sverige. De längtade helt enkelt hem igen.
Men barnen trivs inte i det gamla hemlandet. Så nu har familjen Asplund ännu en gång packat koffertarna och är på väg tillbaka till USA, där pappa Carl har ett jobb som väntar. Asplund har sällskap av flera andra svenska barnfamiljer. Både här i Göteborg och på liknande biljettkontor i Malmö och Köpenhamn står föräldrar resklara med sina små. En av dem som hämtar sina papper i just Köpenhamn är Alma Pålsson från Skåne, som reser för att förenas med sin make som redan är på andra sidan. Med sig har hon parets 4 barn i åldrarna 2-8 år. Alla som är föräldrar eller överhuvudtaget har träffat barn någon gång kan räkna ut att det här är en verklig utmaning. Det är bara 8-åringen som ens kan klä på sig ordentligt på egen hand. Och att vara ensam med en sån här uppgift ska visa sig ödesdiger för Alma och hennes barn. I Köpenhamns vimmel av emigranter finns även en annan svensk. En 27-årig man vars vägar ska korsas med Alma Pålssons under den där fatala natten som väntar om mindre än 2 veckor. Hans namn är August Wennerström. Eller egentligen heter han något annat. Men han har passat på att ta sig ett nytt efternamn så här på väg till nästa fas i livet. För August Wennerström lämnar inte Sverige för att han är en fattig jordbrukare eller kroppsarbetare. Det finns nämligen fler anledningar än de mest uppenbara till att svenskarna emigrerar.
Det finns naturligtvis politiska anledningar. Det finns ju till och med så kallat politiska flyktingar. Och en hel del unga män lämnade Sverige illegalt för att de inte ville göra värnplikten i Sverige. Men om man då hade gjort en flicka med barn, om man var hårt skuldsatt, om man inte ville göra värnplikten, några såna här anledningar, så var det ju väldigt enkelt att ta sig ut ur Sverige.
August Wennerström kan pricka av flera av orsakerna på listan. Han är ivrig socialist och har utmanat den svenska tryckfriheten, bland annat genom att kalla monarken för tjuvarnas kung. Dessutom har han obetalda skulder. Och så har han legat runt en del, vilket har lett till att en gravid fröken nu lämnas ensam när barnets fader drar till Amerika. Från Köpenhamn och Göteborg går sedan färden först över Nordsjön till Storbritannien, där målet är hamnstaden Southampton. Där inväntar svenskarna sedan avresan tillsammans med en uppsjö av andra resenärer och emigranter. Flera av dem har redan varit nere och kikat på fartyget. Titanic heter hon. Alldeles sprillans nybyggd. Och kolossalt stor.
Oj, vilken båt! Det är en enda stor svart massa som sträcker sig längs hela kajen. Man kan inte låta bli att se på henne. Hon ser ut som en stor stad. Jag förstår inte hur i all världen de ska få den att röra sig. Jag skickade ett foto, men det är ingenting mot verkligheten. Det har varit en vacker dag här, men min nacke värker av att titta upp på Titanic. Så jag har inte sett så mycket av vädret.
Så här beskriver en av Titanics besättningsmedlemmar skeppet i ett brev hem till sin mor och far. Och det är verkligen en titan. En bjässe till båt som ligger och väntar på passagerarna i Southampton onsdag den 10 april 1912, när det blivit dags för ombordstigning.
Titanic är ju byggd som nummer två i en trio, Olympic, Titanic, Britannic. Olympic var det fartyg som fick den största uppmärksamheten. Hon var den stora världssensationen. Titanic var nummer två. Man gjorde förbättringar, man gjorde förändringar på Titanic. Man lade till ett inglasat promenaddäck. Man hade fler hytter i första klass. Och på det sättet så blev Titanic ungefär 1000 ton tyngre än Olympic. Och därmed var hon världens största fartyg. Och sen hade hon några hytter till i första klass. Och då blev hon världens lyxigaste fartyg.
Men något väldigt ståhej är det inte när Titanic ska tuffa iväg på sin jungfrufärd. Det är faktiskt inte förrän i efterhand som fartyget ska bli en världskändis. Att skicka iväg en sån här båt kräver förberedelser. Kaptenen Edward John Smith, en riktig veteran i branschen, har varit på plats sedan klockan 7. Men allt som behövs inför den ungefär veckolånga resan har redan lastats. Långt ner i fartyget, i den del som ligger under vatten, finns bränslet som ska driva maskinerna. Närmare 6 000 ton kol som lagrats i boxar vid pannrummen. Men att bunkra kol är inget man gör bara så där. Det krävs rigorösa säkerhetsåtgärder, för kol kan nämligen själv antända. Vilket olyckligtvis redan har skett på Titanic. Längst fram i fören brinner det i en av boxarna. Man har givetvis försökt att släcka branden, men inte lyckats. Men det här kommer inte vara något som hindrar den stundande avfärden. Och trots att det ska spekuleras om den här branden, kommer den förmodligen inte vara någon bidragande orsak till den tragedi som väntar på resan. När allt är på plats och den stora besättningen, till exempel eldare, maskinister, matroser och styrmän, uppassare, kockar och köksor, posttjänstemän och telegrafister mönstrat på, är det dags att välkomna passagerarna ombord. Första klass gör entré. Och medan deras bagage tas om hand kan eleganta damer och herrar bekanta sig med sin del av fartyget. Som utan att överdriva kan beskrivas som en dröm av lyx.
Många första klasshytter var lite mer enkla. Men sen finns det en omgång hytter, till exempel på B-däck. där man har då bland annat de här kända privata promenaddäcken, det är två olika, med hytter som hör till dem. Och där fanns hytter i alla upptänkliga stilar. Queen Anne-stil, jakobinsk stil, Ludvig den 14-stil. Och det var ju otroligt påkostat, det var det. Det fanns det oerhört skickliga stuckatörer, möbelsnickare, alla dessa paneler och alla sniderier i ek och så vidare och så vidare. Så det är klart att det var det yppersta, och tanken var att man skulle ha en känsla av att man befann sig på land, på ett hotell. Och först i hamn skulle man upptäcka att man varit på ett fartyg.
Även andra klass har tillgång till vissa av de exklusiva utrymmena. Men tredje klass får på inga villkorsvis förirra sig upp hit. På Titanic kommer några av världens absolut mest förmögna män och kvinnor att befinna sig. Och de besuttna får för allt i världen inte påminnas om att det också finns vanligt, till och med fattigt folk på samma fartyg. När sen första och andra klass är ombordstigna får familjen Asplund, Alma Pålsson och hennes fyra barn, Severin Svensson och August Wennerström tillsammans med övriga tredjeklasspassagerare kliva ut på landgången. Men deras påstigning ser en smula annorlunda ut. De välkomnas inte av bugande upppassare, utan av en ganska så brysk medicinsk undersökning. En läkare stoppar en i taget och petar raskt runt med ett instrument i ögonen för att se till att ingen bär på den smittsamma och mycket otrevliga sjukdomen trakom. Därefter får man blotta överarmen i vaccinationskontrollen som säkerställer att man har ärr efter rätt vaccinsprutor. Läkarna skannar också för att se till att resenärerna är fria från bland annat den fruktade tuberkulosen. Och efter att ha fått klartecken skifflas man vidare för att visa upp sina papper. Att man har rätt att utvandra. Och så förstås biljett till båten. Först när allt det här är avklarat får våra svenska vänner samla ihop kjoltygen, rätta till överrockarna, få fatt i barnahänder och vandra ombord. In till en avdelning som på inget vis är lika flott som i första och andra klass, men ändå förhållandevis komfortabel. Till exempel finns bekvämligheten vattenklosett, som inte alla resenärer har stött på tidigare.
Vita Stjärnlinjen hade en speciellt anställd stewardess som skulle visa emigranterna hur man använde vattentoaletter. Men då hade de både livrem och hängslen, för de hade också installerat automatisk spolning i tredjeklasstoaletterna. Så att man skulle vara säker på att det fungerade alltihop. Och så var det stora promenadutrymmen, och för många emigranter så var det ju den yppersta lyxen det här. Man reste oerhört bra.
Och förutom den alldeles utomordentliga trevnaden i form av inredning och hygienutrymmen har man lyft fram en springande punkt i marknadsföringen. Säkerheten. Att Titanic är praktiskt taget osänkbar. Fartyget är indelat i vattentäta avdelningar som kan stängas om skrovet skulle springa läck i någon del. På så vis kan skada kunna isoleras och båten i teorin fortsätta flyta. Men det där praktiskt taget glöms ibland bort i agenternas broschyrer.
I svensk reklam så står det om Olympic och Titanic att det är osänkbara, står det. Liksom linjens övriga ångare. Så i svensk reklam så tog man bort det där ordet praktiskt taget och så blev det osänkbar. Jag tror inte att folk i gemen tänkte så mycket på det här, för att fartygen var så stora så att det gav en enorm känsla av säkerhet. Det fanns liksom inte i tankevärlden att någonting så dramatiskt skulle kunna hända.
Men när den här jungfrufärden är över ska ingen längre tro att det finns osänkbara båtar. När tredjeklasspassagerarna har embarkerat inkvarteras Severin Svensson och August Wennerström i männens avdelning, i den förliga delen av skeppet. Män och kvinnor bor förstås i separata avdelningar. Titanic är minsann inte något syndens näste. Undantaget är givetvis äkta makar med barn. Singlarna Severin och August i herravdelningen är inte bekanta och ska inte heller lära känna varandra under resan. Men de hittar sina respektive grupper av vänner. August slår sig samman med några andra socialister. Och Severin, Han hittar ett gäng unga killar. Under dagarna som väntar kommer han och hans kompisar att kila runt och kolla in så många hörn av den stora båten som de bara kan. Och att hitta i labyrinterna av korridorer, dörrar och trappor ska i skarpt läge visa sig vara mycket värdefull kunskap. I Severins killgäng finns förmodligen även den äldsta sonen Asplund. Tillsammans med sina föräldrar och de fyra syskonen bor han i en av familjehytterna, relativt långt akterut i båten. Till den avdelningen har också Alma Pålsson från Skåne kommit. Hon som reser ensam med sin fyrhövdade barnaskara. Minstingen har hon i famnen och de andra barnen förmodligen hängande i mammas långa yllekjolar. Alma har nog fullt sjå att manövrera ungar och försöka orientera sig på det främmande språket på skyltarna. Kanske lyckas hon få med sig barnen till matsalen. Där det serveras bland annat risgrynsoppa, saltat kött med kål och vad som i reklamen har beskrivits som svenskt knäckebröd. Medan de nypåstigna utspisas och installerar sig börjar klockan närma sig 12. Onsdag den 10 april 1912. Och det drar ihop sig för avfärd.
Vagn efter vagn dunkar förbi på rälsen och mannen med tygknytet över axeln hoppar otåligt. Hur långt är det här tåget egentligen? Om det inte snart har passerat kommer de inte hinna fram i tid. Så är äntligen järnvägsövergången fri. Han studsar bort till sina två bröder som väntar på andra sidan. Och så börjar de skynda iväg mot båten de ska mönstra på som eldare. Världens största skepp som ligger i hamnen där framme. Men den sista landgången håller precis på att dras in, ser de när de sprintar fram längs kajen. Och när de antrutna kommer fram är det kört. Sena ankomster accepteras inte. Ersättare har skaffats fram och ingen mer kommer att släppas ombord. Bröderna argumenterar, gestikulerar besviket, men ingenting kan beveka vakten. För nu är det dags. Ångvisslornas kraftiga stämmor markerar avgång och med förvånansvärd smidighet lägger Titanic ut, lotsad av boxerbåtar som ser ut som leksaker bredvid henne. De tre eldarna stampar besviket i marken, men efter en sista blick upp mot fartyget lommar de iväg. Där rök hela brödfödan för flera veckor.
I stunden skulle förmodligen de tre eldarna som missat båten beskriva det hela som raka motsatsen till änglavakt. Om bara några dagar kommer de att inse det vi redan vet. Vilken obeskrivlig tur de nyss haft. Efter att under lite trassel har lotsats ut i Engelska kanalen kan Titanic sätta av. Men inte direkt mot Amerika. Första destinationen är franska Cherbourg, där flera passagerare förs ombord. Och sen blir det ett stopp på den irländska kusten innan kursen ställs västerut. Bort över Atlantens mörka djup och rullande vågor. Om 7 dagar är det beräknat att de ska vara framme i New York. Men majoriteten ombord har stått på fast mark för sista gången i sina liv. För långt där ute till havs lurar det som ska komma i deras väg. Att korsa Atlanten har länge varit ett farligt företag. Åtskilliga är de segelfartyg som förlist i stormar. Så sent som andra halvan av 1800-talet var det fortfarande riskfyllt att resa mellan världsdelarna. Men med den moderna tidens intåg, med stora och stadiga ångfartyg byggda av stålplåtar och utrustade med maskiner drivna av kol, är stormar inte längre ett stort problem. På en båt som Titanic känner man inte av några vågrörelser när hon med sina runt 50 000 ton plöjer fram med sin enorma men smäckra svartmålade kropp genom det salta vattnet. Däremot finns det andra faror, som till exempel isberg.
Ett isberg är ju som en klippa, stenklippa, granit. Och en bil som kör in i en klippa, det liksom blir ju pannkaka av bilen. Så det är det handlar om. Det är en jättemassa under vattnet. Isberg och brand var de stora kända farorna till sjöss. De riktigt farliga isbergen kallas för growlers. Det är lågt liggande isberg som är svåra att upptäcka på radarn. Och det var väl det man fruktade. Och man ansåg att man hade utkikar och att dessa utkikar skulle vara nog för att se isberget.
Men trots att farorna med de här vandrande skärgårdarna av kompakt is ute på havet är välkända, är inte oron tillräckligt stor för att trumfa viljan att hålla tidtabellen. Högsta prio är inte säkerheten, utan att komma fram på utsatt tid. Mottot är get on or get out. För folk vill ju inte köpa biljetter hos reseföretag som inte håller tiderna. Och hittills har det inte varit några spektakulära olyckor. Trots att farleden till USA går genom det som kallas Iceberg Valley. Men den här våren 1912 är inte som andra vårar på Atlanten. Den har föregått av en ovanligt mild vinter. Och varma vintrar påverkar, som vi allt för väl vet, de stora havsisarna. Exempelvis runt Grönland. Där har betydligt fler isberg än normalt lossnat från glaciärerna och flutit ut i havsströmmarna, ner i farlederna. Ännu är det fritt där Titanic glider fram på torsdag kväll den 12 april. Men längre fram, söder om Newfoundland, har isen hopat sig. Och någonstans driver ett massivt block mållöst. Det har inga onda avsikter, ingen luguber plan. Det är bara ett enormt stycke fruset vatten. Som om några dygn ska besegla ödet för världens största skepp och de människor hon bär på. Är det en hemlighet att just det här årets Iceberg Valley är mer farofylld än vanligt? Nej, absolut inte. Kapten E.J. Smith är väl informerad om att det ligger is på havet lite längre fram i farleden, tack vare ny teknik. För bara några år sedan var en båt ute på öppet hav verkligen mol alena om inga andra skepp fanns i närheten. Men nu på 1910-talet har en närmast magisk manick gjort entré. Den trådlösa telegrafen.
Det är ju elektriska signaler som tas emot av en mottagarstation. Den station som fanns på Titanic var den modernaste och den starkaste som dittills hade byggts.
Och i telegrafhytten på Titanic har operatörerna redan samma dag de gav sig ut på öppet hav fått varningar om vad som väntar. Andra fartyg som färdas på samma rutt har skickat meddelanden om vad de möts av. Meddelanden som har vidarebefordrats till kaptenen, som har noterat dem, men inte verkar nämnvärt oroad. Han är en jovialisk man, E.J. Smith. Högt älskad av de förmögna passagerarna i första klass.
Han var, brukade populärt kallas för miljonärernas kapten. Han var ju mycket populär bland den sociala eliten och det fanns de som till och med valde honom. Oavsett vilket fartyg som han var befälhavare på så ville de resa med Smith. För han var så himla trevlig och han var så skoj och det var så kul att resa med honom. Och det visste ju Vita Stjärnlinjen om också, att med Smith ombord då sålde de mer biljetter.
Och en av framgångsfaktorerna, förutom charmen för E.J. Smith, är alltså att han anländer i tid till slutdestinationen. Kanske är det därför han inte tar någon större notis om isvarningarna. Nej, kapten Smith, som är över 60 år, har planerat att dra sig tillbaka. Att föra befälet på rederiets kronjuvel är ett sista hedersuppdrag som han har övertalats att ta på sig. Och det är inte otänkbart att han vill sluta med flaggan i topp. Inte solka finalturen med sen ankomst. Men kapten Smiths sista resa som högsta befäl kommer inte att fläckas av något så bagatellartat som en avvikelse i tidtabellen. Titanic ska inte komma för sent. Hon kommer inte komma fram alls. Och en av händelserna i den kedja som ska leda fram till katastrofen inträffar sent på fredagskvällen, den 12 april. Vi vet ju att det kommer aviseringar om till exempel sjötrafiken till Titanics telegrafstation. Men det är faktiskt inte huvudsakligen sådana som de två specialutbildade operatörerna pysslar med. Telegrafin är kommers. Passagerarna betalar för att skicka och ta emot meddelanden.
Och då var det så att det var egentligen passagerarnas privata telegram som var första prioritet. Och sen i andra hand fartygstrafiken. De två telegrafisterna, de var ju överlupna av privata telegram, alltså att köp den och den aktien, eller vi ses där och där, eller satsa på den och den hästen och så vidare och så vidare. Det var ju en lekstuga det här för första klasspassagerarna.
Ja, det är ju kul att kunna skicka meddelanden som åtminstone nästan kommer fram i realtid när man sitter mitt ute på Atlanten. Och det är alltså de betalande kunderna som står högst på priolistan, inte trafikupplysningar. Bara om det är särskilt viktiga telegram tas de om hand direkt. Och då ska de vara märkta på rätt sätt, med bokstäverna MSG, Master's Service Message. Och sådana ska vidarebefordras direkt till kaptenen. Men när kvällen kryper mot natt på fredag den 12 april säckar telegrafen sändare ihop. Ingen signal. Och inga meddelanden, varken ut eller in. Telegrafisterna jobbar så det ryker för att försöka klura ut vad som har blivit fel. Men det tar hela 6 timmar innan de lyckas få sändaren att hoppa igång igen. Och då har de att göra.
När Titanics telegraf började fungera så det första de gjorde det var ju att försöka få iväg mängder av telegram som hade lagrats på. Och då började också varningstelegrammen komma in om isberg. Så det tickade ju in hela tiden.
Stressen som det här kommer att orsaka och ackumulera under helgen som väntar ska få allvarliga konsekvenser. För när tidspressen är stor kommer ingenting som inte explicit är kodat MSG att prioriteras. 3 bokstäver som hade kunnat skriva om sista kapitlet i den här berättelsen. Resans fjärde dag, lördag den 13 april, randas och börjar nog som de föregående gjort för svenskarna i tredje klass. De serveras frukost i matsalen. Och sen följer ett sorts stillastående. En tillvaro där man inte har något egentligt att göra och som avgränsas av dagens olika måltider. Men där allt förflyter utan avvikelser bland passagerarna jobbar besättningen ombord för fullt. Telegrafisterna sliter i sina anleten svett för att få ordning på strömmen av meddelanden. Och varningarna fortsätter att ticka in. Kapten Smith får 1, sen 2 och sen 3 underrättelser om att de har stora mängder is och vänta längre fram. De noteras, sätts upp på befälens anslagstavla, men leder inte till någon överdriven försiktighet. Sikten är klar och Titanic har 2 kompetenta män i utkikskorgen. De har faktiskt ingen kikare, för nyckeln till skåpet där den ligger har kommit på lite villovägar. Men de har pigga och uppmärksamma blickar och det räcker gott, verkar kaptenen tycka. För istället för att dra av på maskinerna när de går mot det stora isfältet får eldarna order om att tända fler pannor och hastigheten ökar. Kanske känner sig kapten Smith verkligen säker på att det inte är någon fara. Att säkerhetsåtgärderna kommer att vara nog och om de skulle närma sig ett isberg kommer de att se det i god tid. Men det kan också vara så att han är influerad av något annat. En passagerare i första klass som verkligen inte är vem som helst, utan högsta chefen, Bruce Ismay.
Bruce Ismay hade ärvt rederiet Vita Stjärnlinjen från sin far. Han blev då verkställande direktör och var den som kom att bestämma hur Olympic och Titanic skulle se ut. Så det här berömda privata promenaddäcket, där bodde han på Titanics jungfruresa. Sen hade Ismay ett samtal med Smith i det aktre verandakaféet och uppmanat honom att gå fortare.
För även om Titanic inte säljs in för sin snabbhet vill man ändå åtminstone slå systerskeppet Olympics bästa tid över Atlanten. Men Bruce Ismay kommer att få tillfälle att reflektera över vad som är mest värt. Att riskera en liten repa i rederiets anseende. Eller att få stå som symbol för en vinstlystenhet som orsakat långt över 1000 människors död. När den femte dagen, Söndag den 14 april vecklat ut sitt morgonljus står besättningen redo med putsade skor och borstade uniformer. Kanske lite nervösa. För det är dags för kaptenens inspektion av båten. Hela fartyget ska granskas och det får inte finnas några skavanker. Men trots att genomgången är grundlig finns det en del av Titanic som inte besiktigas. Livbåtarna. Det är faktiskt till och med så att besättningen inte har fått någon demonstration eller övning i hur de ska användas. Och utöver det finns det alldeles för få av dem.
Det fanns 1178 livbåtsplatser i totalt 20 båtar. Det skulle räcka till 2208 människor. Så det är det förhållandet. 1000 platser för lite, alltså drygt. Och man bör ju inte vara Einstein för att begripa att det här inte går ihop. Det fungerar ju inte. Det visste alla inom näringen. Alla visste det här. Man visste att det var vanvett att skicka ut de här jättefartygen med så få livbåtar.
I telegrafhytten knattrar och sprakar trafiken. Med bland annat fler varningar om is i farleden. Klockan 9 kommer en. Strax efter lunchtiden andra. Och sen en tredje, en fjärde. Tills minst 7 anrop om kollisionsrisk längre fram har droppat in. Och kanske är det därför som kapten Smith tar ett beslut om att lägga om kursen lite. För att försöka slå en lov runt farorna. Men i samma veva fyras ännu en panna upp längst ner i båten. Och kolet skifflas in av svettiga eldare. Titanic går nu mer eller mindre för full maskin över Atlantens kyrkogård. Som en av de svenska passagerarna har fått höra att den här delen av havet kallas. Och medan hon stävar fram på den ändrade rutten ligger det där isberget med sin utstickande kant dold under ytan omärkligt och stilla på det blanka havet. På väg mot den punkt sydöst om Newfoundland. Just det Titanic om några timmar ska passera. Det märks nog inte tydligt för de passagerare som befinner sig inne i skeppet. Men om man sitter ute på däck är det uppenbart att något skiftar i väderleken.
Och så sjunker temperaturen och så blir det för kallt för att sitta ute på däck. Så går man in. Och då sjunker också vattentemperaturen så den ligger på runt minus en halv grad. I ett sånt vatten lever man kanske 15-20 minuter men inte mer.
Huttrande får man söka sig inåt. De som har råd och möjlighet kanske till och med beställer fram en varm kopp te eller choklad för att värma sig innan söndagsmiddag serveras. I tredje klass vankas köttfrikassé med aprikoser och ris. Knäckebröd är det förstås. Och lite senare finns te och korintbullar att stärka sig med. Vi vet att August Wennerström uppskattar maten på båten. Och Severin Svensson är kanske med en 14-årings aptit hungrig nog att äta lite vad som helst. Förhoppningsvis tycker de flesta att kvällens måltid värmer gott i magen. För den allra största delen av alla här i tredje klass matsal är det nämligen den sista middagen i livet. Klockan 22 är det läggdags. Den timmen när ljuset släcks i tredje klass och lugnet ska råda. Och så är det även den här kvällen, den 14 april 1912. Tredjeklasspassagerarna, de som inte redan har bäddat ner sig, gör sig redo för natten. Barn i sina särkar. Mammor som vyschar en liten som har svårt att sova. I herrarnas avdelning hörs inte sömndruckna röster från småttingar. Men stillheten lägger sig även där. Och när klockan närmar sig 23 har de flesta även i första och andra klass krupit i kojs. Musikerna har spelat sin sista låt på kvällens repertoar. Den planerade, alltså. För de kommer att få spela vidare. På oväntad övertid. Men vid telegrafstationen är det som tidigare febril aktivitet. De jobbar fortfarande nonstop för att komma ikapp efter fredagens sändarkrångel. Och förmodligen är det pressen och tröttheten som gör att det som nu sker, sker.
Med en nästan triumferande gest drar telegrafisten hörluren på plats. Direkt kontakt med Cape Race, telegrafstationen på Newfoundland. Äntligen. Han sneglar på skrivbordet av trä framför sig, översållat med meddelanden som nu smidigt kan gå iväg. På ett ögonblick ligger fingrarna på telegrafnyckeln av mässing och morsekoden rinner iväg i blixtsnabba knackningar. Men mitt i det intensiva arbetet, klockan 23.07, brakar det till i lurarna och rakt in på linan kommer högljudda signaler som att avsändaren försöker skrika rakt in i huvudet på honom. Han ruskar på sig och kodar av meddelandet. Det kommer från Kalifornien, ett fartyg i närheten. Men viktigt nog att vara märkt med MSG är det inte. Så svaret i Kalifornien blir att knipa igen och inte blockera den värdefulla signalen. Det här får vänta tills passagerarna som betalar för att sända hälsningar har fått iväg allt de vill säga. Meddelandet läggs oceremoniellt i den växande högen på bordet. Och kaptenen får inte veta att Kalifornien, som färdas längs samma rutt som Titanic, helt har stannat för is bara en bit bort. För det är livsfarligt att röra sig framåt i det här frysta infernot.
Telegrafisten i andra änden, ombord på skeppet Kalifornien, som befinner sig ungefär 30 kilometer bort, gör inte något nytt försök att få kontakt med de jäktade killarna på Titanic. Han stannar upp en liten stund till och pejlar av meddelande trafiken, men går sen och lägger sig. Och eftersom han är ensam vid telegrafstationen kommer det inte finnas någon annan som lyssnar när nödropen om bara någon timme ska börja rasa in i desperat tempo. Våra familjer, Alma Pålsson med barn, Selma och Karl Asplund och deras skara av telningar är nerbäddade i sina hytter när klockan passerar 11:30 på natten. Severin Svensson framme i kararnas avdelning i fören. Han sover som en stock. En av August Wennerströms svenska hyttkamrater är på väg att krypa till kojs. Men uppe i herrarnas rökrum sitter några välklädda nattsuddare från första och andra klass, spelar kort och tar sig en liten nattfösare. Kapten Smith är på sitt rum och ute i den bitande kylan sitter de två spejarna i utkikskorgen. Sveper med sina hökblickar ut över vattnet, trotsar den bistra vinden som nästan får tårarna att frysa till is. Ovanför dem välver sig himlens stjärnbeströdda botten och under dem verkar också havet ha lagt sig till vila för natten. Det är klart, nästan smärtsamt vackert. Låter kanske som de bästa förutsättningarna för att kunna se hinder i vattnet. Men det är en förrädisk trygghet.
Det var absolut stilla. De sa att man kunde snart inte se var havet slutade och himlen började, för det var så stilla. Och i och med det så blev det svårare att sikta ett isberg, för att hade det varit någon sjögång så hade vågor brutits mot isberget.
Det är inte förrän den oformliga isstoden är precis där, mitt i deras väg, som de ser den. Nere på kommandobryggen står första styrman. Också han stirrar ut över havet för att kunna sikta eventuella faror. Och strax före 20:12, samtidigt som tre slag klämtar från varningsklockan och direktlinan från utkiken ringer, ser även han vad som ligger där, rakt framför dem. Och han agerar direkt, gör en hård gir och lägger i full back. Utkikarna i sin korg känner ingenting. Inte minsta skakning indikerar att Titanic har vidrört isberget som hon glider förbi. I rökrummet har de kortspelande männen känt av en darrning, nästan som en skruvande rörelse. Och genom fönstret ser en av dem konturerna av något jättelikt passera. Han pekar, de andra tittar och sen återgår de till sitt spel. Men i tredjeklassutrymmena går inte sammanstötningen med isberget obemärkt förbi. Här nere dundrar det betydligt mer än i de övre avdelningarna. Och Selma Asplund vaknar med ett ryck. August Wennerström får även han snabbt klart för sig att något oroväckande har hänt och klär på sig. Men Severin Svensson sover fortfarande tungt i sin säng. Och medan hans lugna andetag fyller den vitmålade hytten i herrarnas tredjeklassavdelning galopperar kapten Smith in i styrhytten och får av sin första styrman reda på att de för sent vet för ett isberg. Passerat, men skrapat längs med det på styrbordssida. Kaptenen tar kommandot.
Man stoppar fartyget och efter några minuter så börjar man köra igen. Och så stoppar man. Det är väldigt märkligt.
Herrarna i rökrummet noterar att vibrationerna som fortplantats genom skeppet under hela resan plötsligt upphör. Och att de har stannat mitt ute på havet. Men antar att det är en standardprocedur. En säkerhetsåtgärd. Isberget har säkert repat färgen på den här nymålade tjusiga båten. Och kaptenen tänker inte föra vidare innan den lackats om, skämtar en av dem. En annan gör en gest mot sitt glas och säger att han gärna skulle vilja ha ett par bitar is i whisken. Skulle inte någon kunna tänka sig att kila ut och se om det har tillat ner något ute på däck? Skratt. Sen lägger sig uppståndelsen. Någon går till sin hytt och bäddar ner sig. Och allt återgår till det normala. Ett antal våningar ner, i pannrum nummer 6 i Titanics inre, är verkligheten en helt annan. Där hade varningslampans röda ljus redan tänts när alarmet började ringa och det smällde. Fartyget pressas mot något stort, något orubbligt. Skrovets robusta plåta ger vika och iskallt vatten väller fram. I panik kastar sig mannarna iväg. Ut genom dörrarna som håller på att glida igen, in i nästa rum. Men även där forsar vatten in från den smala glipan i skrovet. Nu gäller det att klättra uppåt. Och via räddningsstegarna tar de sig bort från rummet som håller på att vattenfyllas. Kapten Smith agerar snabbt och handfast. Kallar till sig en alldeles särskild passagerare som befinner sig i sin hytt i första klass när smällen kommer. Smith ska inspektera skadorna och vill ha med sig just den här mannen, som är ingen mindre än Titanics konstruktör. Och när de tagit sig ner genom skeppet och konstruktören ser omfattningen av skadorna, inser han omedelbart hur det här kommer att sluta. Titanic har inte en chans. Om bara ett par timmar kommer hon ha förtärts av havets glupska svalg. Det här var den första delen av två i berättelsen om Titanic. Den andra delen finns tillgänglig redan nu, endast i Sveriges Radio Play.
Du har hört P3 Historia av och med Cecilia Dyringer, Erik Lakvist, Sardar Strad och Elias Klenell.
En produktion av Munk för P3 Sveriges Radio.